Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
MC-podden.
Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
Ja, gott folk. Hej alla MC-podden-lyssnare. Välkommen till avsnitt nummer 6.
Välkomna.
Roligt. Då var, som sagt, det bara rulla på här. Avsnitten kommer varannan vecka som vi har utlovat. Och ja, våren kommer också närmare. Det känns faktiskt... Idag var det lite vårkänslig, kände jag.
Ja, lite grann kanske. Men nej, jag har inte... känt av det riktigt än, kan jag säga.
Nej.
Men däremot så är det ju jäkligt kul med den här podden, tycker jag personligen. Och man längtar lite efter, eller till den var 14:e dag som vi har levererat nu.
Mm.
Så att...
det, jag känner också att vi har ju fått ännu mer respons från er lyssnare. Och ni ska vara medvetna, ni som skickar in, att ja, ni får ju oftast ett svar också. Men... vi lyssnar och tar till oss, och även fast det inte kanske kommer i nästa avsnitt så har vi det på en slags att göra-lista. Många av era förslag i alla fall som har kommit in. Så att det finns grejer i görningen.
Ja, nej, men vi läser, vi tar till oss såklart. Och, men om vi skulle kika lite på förra avsnittet, avsnitt 5, Johan. Det var väldigt gästtätt det,
ja,
avsnittet.
Det var lite längre och lite kortare grejer, och det var ju, man kan säga att huvudgästen, man ska kalla det, var ju Mattias Särnholm, den folkkäre programledaren som är känd från kanske framförallt Room Service och Sofias Änglar, men också i den högaktuella hoj-relaterade helvetesresan, den här dröm motorcykelresan som inte riktigt blev som planerat. Och ja, Mattias är ju verkligen en hängiven hojåkare, och från att ha kört länge med streethojar och sporthojar på 80-90-talet så har det smygat sig över mer och mer åt att han kör mycket enduro. Så det var en intressant och kul gäst att få snacka lite mer med faktiskt.
Sen ringde du upp Annie Sil, va?
Mm, just det.
Vi ville väl veta där hur det hade gått för henne. Och,
precis. Hon var ju med och körde, eller deltog i Dakarrallyt som så kallad co-driver, alltså kartläsare, i ett bilekipage som jag tycker ändå är lite motorcykel, som det är en Yamaha Turbo 1000 kubiks motor och hej och hå, en sån här buggy. Och hon har ju kört, deltagit i motorcykelklassen 5 gånger tidigare, och det var hennes 10:e gång som hon var med i rallyt. Så då snackar vi lite med henne.
Sen var det ju en tredje gäst, och det var ju Linus Lidalen från BMW. Och han drog ju de positiva försäljningssiffrorna från 2022 när det gäller BMW. Och det var jättekul att höra att det har gått så bra, och han hade ju lite förklaringar på det. Men sen också, Johan, som en liten parentes så kan vi väl nämna här rakt över disk, höll jag på att säga, att KTM för någon vecka sedan noterade en milstolpe i form av 1 miljon tillverkade motorcyklar. Och den miljonte motorcykeln, det var en 390 Adventure.
Ja.
Undrar hur de har märkt ut den på något sätt. Får den en plakett? Eller?
Precis, vem vet. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig.
Nej,
men jag tyckte det var jättekul med tanke på hur det har sett ut i världen senaste året, kanske, eller senaste åren. Så är det ju jättekul att se att också även då KTM hade ju också jättefina försäljningssiffror. De hade, om inte jag minns fel, nu 12 år på raken eller någonting med rekordförsäljning. Och även så Ducati. Så att, det är jättekul, det lovar gott.
Det är grymt.
Ja.
Men vad händer i det här avsnittet då, Johan? Avsnitt 6?
Ja, när jag var och träffade sjufaldiga enduro-världsmästaren Anders Eriksson som berättade lite om sin uppväxt och hur det kom sig att han började köra motorcykel, framförallt enduro, och berätta lite mer om hur framtiden ser ut också. Med barn och familje, gör och mål och allting. Där hans son då har själv börjat köra motorcykel och hur han ser på en eventuell framtid som den här depåfarsan som ser på när sonen själv drar fram på racebanorna.
Men smaka på det, Johan. Det är inte vilken depåfarsa som helst.
Nej.
Alltså han är sjufaldig enduro-världsmästare.
Ja.
Sjufaldig.
Ja.
Vi pratar liksom inte 2-3 gånger.
Nej.
7 gånger.
Det är ju, han är ju en gigant inom framförallt endurosporten. Han är ju en av få i världen med så många titlar, VM-titlar då. Och ser man det totalt i hela världen i alla sporter så är det ju få idrottspersonligheter som har så många VM-titlar som han har. Så att vi pratar ju Ingmar Stenmark och den nivån liksom. Så att, sen att han har hållit på en sport som inte har varit riktigt lika synlig för den stora massan kanske. Det var ju kanske när han var med Mästarnas mästare där som han fick lite sån, som man kallar det, revansch eller vad man ska kalla det. Han blev väldigt blev folkkär så.
Folkligt.
Ja, så att men det var jättekul. Och sen nu här, för någon dag sedan så knöt vi ihop säcken, kan vi kalla det. Vi återupprättade den norsk-svenska unionen och där vi inledde ett samarbete med, vi kan kalla det en slags motsvarighet i Norge som heter Bike Life Norge, som driver en motorcykelpodd och en webbaserad motorcykeltidning. Så att nu slår vi oss ihop och samarbetet kommer egentligen se ut lite så att vi helt enkelt byter material med varandra. Och, så att ni lyssnare och läsare kommer få ännu mer material. Snabbare och mer material helt enkelt.
Ja, det blir lite bredd på det hela.
Ja.
Och så framförallt lite västerut.
Ja, ja. Jo, men så är det.
Hämta lite information.
Ja, nej, men så att det är jättekul. Och det kommer ni som lyssnar på podden få ta del av lite mer framöver. Och ni som läser på fastbikes.se kommer att se reportage och sånt där vi gör samarbeten också. Där vi kanske kör provkörning och tester och sånt tillsammans helt enkelt. Så att, ja.
Och Anders, han är den enda gästen i det här avsnittet. För att han är ju sjufaldig världsmästare. Så han, vi kan inte ha någon mer.
Nej.
Så han får tala själv.
Ja.
Johan, vad kan vi inleda med då? Har vi några nyheter eller liknande?
Ja, men jag tänker på, vi har ju lite kul andra saker. Nu börjar det ju röra på sig här, även här hemma. Liksom våren kommer och sådär med provkörningar och sånt. Men vi har ju lite provkörningar internationellt kvar på agendan. Och det, härnäst är det ju en provkörning av nya Triumph Street Triple RS som kommer att äga rum vid spanska Jerez här alldeles strax. Men det kommer vi återkomma till mer i kommande avsnitt av MC-podden helt enkelt. Och då kan jag ju tipsa här nu då om det här att, vad var det du pratade om, Micke, att motorcykelmässan.
Ja, men jag såg ju det. Det var ju lite kul. Efter den här fruktansvärt tradiga pandemin, då man har liksom på något sätt pausat mycket saker, så såg jag då att MC-mässan är tillbaks. Men vi pratar inte detta år, utan det är 2024 inledningsvis då. 26-28 januari. Och det blir på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jättekul, verkligen.
Verkligen. Det är lite så här, det har ju varit lite traditionellt att varannat år i Göteborg, vartannat år Stockholmsmässan. Så att det är ju jätteroligt. Hoppas att det sätter fart igen nu helt enkelt. Men sen är det lite kul här nu för att nu har de ju dragit igång med de här så kallade Start to Ride, som är motorcykelbranschens provkörningsevent som inleds vid Stora Holm som ligger strax norr om centrala Göteborg den 6 och 7 maj. Och sen den 13 och 14 maj så är det vid Gillingebanan, närmare 2,5-3 mil norr om Stockholm City. Och hur som helst, Start to Ride då, där erbjuds ju besökarna helt enkelt att provköra några eller någon utav dem alla. De har utlovat här nu ungefär cirka 130 motorcyklar att klämma och känna på, och som dessutom kan provköras av den som har bokat och har behörighet för den motorcykeln helt enkelt. Mm.
130 motorcyklar, det är rätt mycket.
Ja.
Det grejer man inte på en dag.
Nej, jag har ju sett när jag varit på de här och kollat tidigare och hur vissa har som någon slags, man verkligen märker att de har en pricka av lista. De ska köra så många motorcyklar de bara kan under en helgen. De är där både lördagen och söndagen. Och
hur
bara,
ser man det, Johan, att de har den här hemliga agendan?
Nej, men jag har ju lyssnat med folk som jobbar i montrarna och sådär också. Man ser hur de bara prickar av och hoppar från en hoj till en annan. Jag vet inte exakt hur det ser ut i år, men tidigare har man varit tvungen att, så att säga, förboka. Det är inte bara, det kan vara så att det även finns drop-in för hojar som inte är ute och flänger en viss period kanske, eller något, jag vet faktiskt inte. Men tidigare fall så har det ju varit, för man har gjort en slags förbokning där man har, för att det ska funka smidigt, man har, ja, vet inte, man har visat upp körkort. Då, det sker ju kontroller som man inte hela tiden ska behöva visa upp körkort varenda gång man hämtar en ny hoj, utan man gör det redan vid insläppet på något sätt. Eller
ja, vi kanske kan återkomma närmare sen.
Ja, men det är en kul grej. Det är väldigt bra grej, populärt och ett ypperligt tillfälle att klämma och känna och provköra kanske din nya drömhoj, vad vet jag.
Sen kan vi väl säga det att vi har beslutat att vi pausar Gissa hojen, va, i detta avsnitt. Mm. Vi återkommer kanske i nästa avsnitt istället.
Ja.
Vi har lite annat i detta avsnitt, så precis, vi pausar Gissa hojen.
Mm. Och jag kan ju bara nämna det då att vi kommer väl att göra så kanske lite att vi varvar med Gissa hojen, och sen kanske vi kommer prata lite mer om en viss motorcykelmodell som vi tycker är lite extra intressant, eller flera motorcykelmodeller också. Så det kan ju vara lite sådana saker som kommer hända också här framöver. Vi har ju lite sköna motorcykelstories att dela med oss av. Så att, men vad säger vi, Micke?
Jag tycker att vi lyssnar på den sjufaldige världsmästaren Anders Eriksson.
Vi öppnar hårt helt enkelt.
Jag tycker det.
Ja.
Varsågoda podden lyssnare. Den sjufaldige världsmästaren Anders Eriksson.
Ja, då sitter jag här på konditoriet Bagare Brage i Tibro med självaste Anders Eriksson. Sveriges främsta enduroförare genom tiderna och en av enduroförarna i världen med flest antal VM-titlar.
Oj.
Så är det. Ja, det lät ju tungt det där.
Ja, det var tungt.
Om jag är rätt informerad, Anders, så debuterade du i enduro-VM 1991.
Stämmer bra det.
Och redan 1995 körde du till dig ditt livs första VM-titel i enduro. Året därpå blev du återigen världsmästare, och så även 1998, 99, 2001, 2002 och 2003.
Ja, och sen uppe på det här då, förutom alla möjliga SM-race och hitten och liten som du har kört, så har du ju också 3 totalsegrar i novemberkåsan och blivit tysk enduromästare.
Ja.
5 gånger.
5 gånger, ja.
Ja. Men jag tänkte så här, du kommer ju härifrån krokarna, har jag förstått.
Ja. Jag är född i Jo, och det är ju 16 kilometer härifrån. Tibro följer sig naturligt med det intresset. Jag började köra motorcykel när jag var 3,5. Det var ju pappa som höll på. Pappa var militär, men körde motorcykel, körde enduro. Och så fick jag intresset, så jag fick en hoj och började skava lite på gräsmattan hemma och en liten dunge, en liten skogsdunge som vi hade och bortanför huset. Så där började jag ta mina första steg. Men när det blev dags för motorklubb sen så följde sig naturligt att bli med i Tibro motorklubb då.
Mm. Men förlåt, men jag vet, det finns väl en liten story där med hojen?
Ja.
Den finns väl fortfarande kvar i familjen?
Det stämmer bra det. När jag fyllde 30 år så hade ju mamma och pappa lyckats ragga upp den här hojen. Den heter ju Bat Baby då. Alltså en italiensk Morini och... den är röd, tanken är röd och så står det Bat Baby i vit text. Och sen var det ju ett ryggstöd på den där och så stödhjul då. Och först åkte väl stödhjulen och sen så åkte ryggstödet. Och så fanns det ju någon liten strypning i gashandtaget där så den inte gick att vrida på fullt. Det successivt så togs väl de där grejerna bort och sen är ju mer man... fick upp balansen och kunde föra den framåt. Och den står i vardagsrummet då, jättefin med startnummer 3 på. Så det är häftigt. Det är häftigt.
Har du något sånt där första motorcykelminne som du, eller är allt återberättat? Jag tänker på, när är det första motorcykelminnet?
Ja, men det är precis. Mycket har man ju fått återberättat för sig, så tror man eller det är ens första minne. Men första minnet, Johan, som jag kan liksom sluta ögonen nu och som jag inte har fått så mycket återberättat, då är jag ute och åker bakom pappa liksom så här. Först så fick man åka med pappa ut på tanken och sitta, alltså då åkte de ju lite så här hiker, vet du, alltså lite så där ut, bara på utkörning i skogen då, va? Lite skogsstigar och så där. Och då stod man väl förmodligen då, kan jag tänka mig, och så grina, va, för att han skulle ju få ut och åka med sina polare då liksom. Och så fick ju han börja förhandlingen liksom, att om jag åker nu en sväng med mina polare så nästa gång då får du åka med på tanken. Och det där säger man inte ostraffat, höll jag på att säga. Så då fick jag ju åka med på tanken. Och så var man ute och då
rätt
ser jag...
Rätt sådär lagom bekvämt.
Precis. Men jag har en bild, jag har faktiskt en bild på min son William hemma. Då får han, när han är 2-3 år, så åker han på tanken på mig då. Och då så känner jag har ju honom framför mig så här. Och så kör vi lite småstigar och ut på något gärd och så där. Och så rätt vad det är så känner jag ju hela kroppen hans liksom bara slappnar av så här. Då har han ju somnat, vet du. Men om jag somnar, det vet jag inte. Men det är liksom det första, fick man åka på tanken. Sen... Så pappa importerade och sålde motorcyklar som heter Technomoto. Och de fanns i 50 och det fanns en även lite större hjul på en, jag kommer inte ihåg om det var en 65. Men då får jag en sån och så körde jag en sån. Och där någonstans så har jag minne då ifrån när vi kör. Pappa och lite eldsjälar hade startat, gjorde en egen liten crossbana uppe i skogen. Och då åker jag en XR75. Så då, jag menar, då snackar vi, då kanske jag är liksom 7-8 år. Och där skavde jag rätt så mycket. Det är inte långt härifrån. Det är en 10 kilometer upp i skogen. I Jubberud. Där åkte vi rätt mycket. Och, ja, men där kan jag ju sluta ögonen och fortfarande se mig liksom hur jag tar banan framför mig och kör då.
Mm. Jag tänker, har du något sånt där bästa motorcykelminne?
Oj. Bästa motorcykelminne, du vet det.
Förstår du att du har fantastiska minnen?
Ja.
Massa olika.
Ja, det finns ju så mycket som poppar upp och både i ung ålder och vuxen ålder. Och...
Men du tar ett sånt där, beskriv ett riktigt härligt minne, hojminne.
Det finns ju, vad skulle det kunna vara? Det finns ju både liksom när man kämpade om VM-guld och gick över mållinjen och så väntade då på när konkurrenten kommer in och ser att ens tid räcker till liksom, och att man vinner en dagsseger eller ett VM-guld som det blev då. Där finns det ju, det finns det ju mängder.
Du tänker på fighten mot Ahola?
Ja, kanske. Ahola och Rinaldi.
Ja, ja.
Tiainen. Och där hela teamet får brista ut i en, liksom, i en eufori liksom, att tiden räcker och att vi står överst på pallen, den får jag rysningar utav. Sen bästa motorcykel min känslomässigt att sitta på höjen, där kommer det ju upp känslor liksom, du vet, om man har åkt ett prov, ett enduroprov i Frankrike, de la ju proverna på böljande flowset. Om du tar en typisk fransk enduroåkare så är de ju väldigt tekniskt duktiga med elegans och kör liksom på ett väldigt...
Jag tänker ballett.
Ja, exakt. Och så la de ju lite sina specialprov. Du har ju själv varit ute och tittat liksom på ett VM i Frankrike och tittar ut över en böljande gräslänt liksom sådär. Och hade man liksom tagit en ögonbild, tagit hörlurarna, lyft mig, flyttat mig ner till ett gräsgärde och så öppna ögonen och så titta ut, så hade jag kunnat säga direkt liksom så här, nu är vi på ett gräsprov i Frankrike. Så, för när jag bara tittar på dragningen på det liksom. Och där kan man ju dra sig till minnes många gånger liksom, hur man har en underbar känsla på biken, att det är liksom att under så lång förberedelsetid mot ett mål och känna känslan av hur det flyter och lirar och du är ett med hojen. Där böljar det ju fram saker. Jag känner att jag är ganska abstrakt. Du var ute efter exakt så här, VM 94.
Ja, jag tycker det var ändå, jag förstår, du har massa
funkar
härliga...
Funkar det eller?
Det funkar. Jag tänker så här att förutom att du har vunnit VM hela 7 gånger, och det är ju liksom för mig helt fantastiskt imponerande i sig. Men du har ju ett antal segrar i novemberkåsan också.
Ja.
Det kanske haltar lite grann här nu, men jag måste ändå fråga. Hur skulle du beskriva liksom skillnaden i stort med att, jag tänker för de som inte vet, som är så insatta, mellan att köra en VM-deltävling med att genomföra en novemberkåsan? Skillnaden är ju ganska stor på ett sätt, men kanske inte så stor som man kan tro när det gäller vissa saker.
Nej, det är det ju inte. Men den största skillnaden är just det där att Kåsan var ju alltid en tävling. Du förberedde ju egentligen hela året, men för du visste att Kåsan går där och sådär, det visste du tidigt. Men när du väl lägger fokuset, då var det fokus kanske 3-4 månader nästan på det där. Man hade andra saker, men det fanns alltid liksom, nu går vi in i en hårdare period mot Kåsan. Och så ska du liksom lyckas under en enda tävling. Som i och för sig är nästan ett dygn långt. VM var ju mer liksom att du såg, okej, det startar i början på april, det är slut i september eller ibland till och med i juni, juli, men september någonstans, att det är en lång säsong. Vi börjar i Portugal, Spanien, då är det här underlaget. Sen är det Frankrike, Italien, då är det här underlaget. Och sen så går det upp mot på och kommer till Sverige, Finland, då är det här underlaget. Så att du kunde jobba med strategier, du kunde jobba med förberedelser. Vart står vi någonstans efter första tävlingen? Vart står vi efter halvvägs? Kåsan var ju att måla upp scenariot. Så här kommer det se ut. Det är mycket sten i Vimmerby, det är mycket sten i Falun, det är väldigt mycket mjukare terräng i uppåt landet eller Hässleholm. Och så förbereder man för ett scenario under 24 timmar. De stora likheterna är ju teamet tillsammans, som serviceteamet runt och staben runt omkring. Men sen VM var det ju mycket, mycket större skillnader på tempon under tävlingen. Den är ju jättestor och påtaglig. Liksom du har transporttempot, du lägger en ny strategi inför nästa specialprov som kanske är 10 minuter eller 5 minuter eller 12 minuter. Och där exploderar du. Liksom det är 100% i fokus på varenda meter som du sätter ner hjulna på. Kåsan är ju ett mer långt malande där du ska liksom försöka känna att du inte går upp för högt i puls, men ändå ska farten räcka till för att vara snabbast, att du inte ska åka på flåset som vi säger, utan du ska åka i ett högt jämnt tempo. Det är ju vägvinnande då.
Och för alla som inte känner till det, så finns det ju de här typerna av varvlopp, typ Gotland Grand National och sånt, där man kör massa varv i, låt säga, 3 timmar eller någonting. Ja. Men det här skiljer sig ju med att man har transport och specialsträckor.
Ja, och den som är intresserad av puls här då, så att säga, så kan jag säga så här, på VM så där tävlar vi 8 timmar lördag, 8 timmar söndag. Snittpulsen är lite lägre på hela dagen, men maxpuls har jag under flera gånger. Alltså maxpuls, jag hade maxpuls på 184. På specialproverna så låg jag på 184, 182. Under kåsan där hade jag ett snitt på specialproverna. Specialproverna som var kanske 40 minuter, säger vi. Där hade jag en snittpuls på ungefär 155. På ett Gotland så hade jag snittpuls på 168-172 ungefär. Så alltså ett varvlopp på 3 timmar, där låg jag högre i snittpuls än på kåsan.
Jag måste ändå fråga en grej här som kanske ter sig lite annorlunda med tanke på din bakgrund, eller vad man ska kalla det. Hur har det sett ut under årens lopp med, så att säga, vi kan kalla det vanlig motorcykelkörning? Har det hänt lite då och då att du har dragit ut med och kört lite grusväg eller rent av lite landsvägskörning?
Ja, jag kanske nästan säga så här, och det kanske kommer som en chock för många, men i princip nästan ingenting. Jag har aldrig ägt en landsvägshoj. Däremot så har jag ägt några adventurehojar. Jag har haft GS 1200, jag har haft Kagiva Elephant. Jag var aldrig ute och körde på GS:en, vilket jag ångrar starkt idag. Jag var ute och körde Elefanten några gånger.
En kort fråga där. Ja. Jag måste bara flika in med.
Ja.
Jag har ett vagt minne av att Elefanten var någon slags segergåva.
Jajamän.
Utav självaste bossen.
Jajamän. Jag åkte under 12 år för Husqvarna i Italien. Och ägaren där, Mr. Claudio Castiglioni, han, när jag vann mitt första VM-guld för Husqvarna 1996, då så bjöd han in mig och Carolina till en middag hemma hos honom i Varese. Och under middagen där så förklarade han då att vi är jättetacksamma för det du har gjort, och jag vill ge dig en liten present, och det var den här Kagiva-elefanten då. Så det har varit väldigt lite av den varan. Jag gjorde en jätterolig grej under hösten 2022. Då fick jag förmånen att utbilda MC-poliser i Hagfors. Och då var det 2 dagar på endurohojar. Så då fick de kärkohojar att köra på. Och sen så 3:e dagen, för all den här utbildningen skulle göra att de skulle bli lite säkrare på sina hojar. Och deras hojar var ju GS 800, GS 1200. Så jag har åkt mer än halva endurobanan, slalombacken, Hagfors. Det är ganska stenigt brötigt. Den har jag åkt på en GS 1200.
Härligt.
Men då åkte vi rätt mycket grusväg. Och det tyckte jag var häftigt. Vet du vad som var jäkligt läskigt? Jag hade inte riktigt koll på det där. Men i en sån där GS så kan du ju... Det finns ju så himla mycket hjälpmedel. Det är ABS, det är antispin, allt rubbet. Hård, mjuk fjädring, bababab. Men jag provkörde den där. Och på ett sånt där litet spetsprov, en grusplan, så var det mycket lättare för mig att koppla ur allting. Koppla bort antispinnen, koppla bort ABS-en. För att kunna få känslan för det. Ja, och då gick det hur bra som helst. Och sen så drog vi iväg på en liten tur. Och så kom vi upp på ett utkiksställe och så skulle vi ta lite bilder. Och då stänger jag av den där. Och så jag liksom stänger av den med nyckel och allting. Och sen är vi färdiga och så ska vi nyckla av, eller köra igång och så dra grusvägen ner igen. Så jag sätter på den och så drar jag iväg på grusvägen. Och så kommer jag till första liksom inbromsningen. Och bara känner, då är alla system påslagna igen. ABS och allting. Så jag håller på, jag får ut och stopp på den där. Jag tänkte, ja, det var ju bra sorti på det här.
Ja. för att övergå till något annat då, så tänkte jag på det här att jag för några år sedan så fick jag den stora äran att författa din biografi, boken Skjorta rätt ut.
Det var ju du som gjorde jobbet.
Ja, men det var ju tillsammans med dig, och utan dig hade det inte blivit någon bok. Så att, och där kan man ju följa din resa från barnsben, då du redan i unga år säger något i stil med att du minsann ska bli världsmästare, om inte jag minns fel, i skolan där någonstans. Och då andra sa att de skulle bli allt ifrån brandmän till poliser och allt vad det heter. Och det var ju, det blev ju ganska rätt där, onekligen. Men jag vet ju att du körde ju i din pappa Hans hjulspår, kan man säga. Precis som din son William gör just nu.
Ja.
Och hur känns det, eller hur kändes det, kan man väl säga snarare, då han för några år sedan körde sin första vända med sin maskin? För helt egen maskin, helt enkelt.
Ja men alltså det är ju varje gång som... Jag ska säga så här, det är blandade känslor givetvis när man funderar på ska vi köpa en hoj till honom, liksom så här. Vad innebär det liksom? Men jag har väl hela livet också så här att jag har inte överanalyserat saker och ting, utan men det är klart vi börjar med en hoj liksom. Och så ser man ju glädjen i hans ögon när han får liksom prova den här och köra den här, och då blir det ju rysningar i hela kroppen, för då blir det ju någon slags liksom minne utav hur det kändes själv liksom, att få se fram emot det här och testa liksom och sådär. Sen fattar han ju intresse för det här och tycker det är roligt. Jag vet som liksom första gången när han började lära sig att köra den här PV50 utan liksom stöd. Jag satte aldrig stödhjul på den, men när han började kunna köra den själv. Han ville ju köra varje dag liksom. Och till slut, jag hämtade honom hos dagmamma och så, jag vill köra. Och så stack vi ut och körde. Jag tror det var sjunde dagen eller sånt där, så frågade jag, vill du köra idag? Eller, nej, då är jag ledig, sa han då. Så då var han ledig. Jag har hört pappa lite. Men sen då liksom när han blir lite som han är nu. Nu är han ju han fyllde 10 år, han precis fyllt 9. Så har han ju börjat tävla mer och jag ser verkligen hur han tycker det är kul. Samtidigt så känner jag väl av vibbarna att jag kanske liksom lägger pressen på honom att varför ska han bli bra om att jag blir bra liksom. Det finns ju inga likhetstecken där liksom, och jag har väl, det har gått väldigt bra för honom och han är jätteduktig. Men jag har väl hört lite kommentarer liksom i en depå så där liksom, att ja, men det är väl inte konstigt att han blir bra. Hans pappa var ju så bra. Och då kan jag bli, då känns det lite så här, så här. Men de otroligt fina mot varandra i den guldhjälmsklassen som de kör i. De hänger, man ser hur de tar lite egna initiativ, hittar lite polar och går banan ihop med. Ja, men då njuter jag ju fulla drag.
Kan du se en framtid framför dig där du hänger i depåer ungefär som dina föräldrar och Carolina har gjort under hela din karriär, där du följer William på massa race runt om i världen?
Ja, det kan jag absolut se. Jag skulle jättegärna vara med på det tåget. Och det är ju jätteviktigt att jag måste ju vara jäkligt känna av hans känslospröt ordentligt. Att det är verkligen han som vill det här.
Ja,
liksom.
Jag vet ju att han håller på med lite handboll och lite annat också såklart.
Exakt så.
Men för att då avrunda med lite andra grejer så tänker jag så här, lite kortfattat. Ditt absolut viktigt tips till enduroförarna och kanske övriga motorcyklister där ute?
Nej, det låter klyschigt, men alla som börjar med enduro gör ju det för att det är jäkligt kul. Behåll glädjen oavsett. Sen så kommer man kanske till en punkt och märker att man, fan, jag har ju kanske lite fallenhet för det här, jag vill bli bättre. Oavsett nivå där så kan du tratta ner det till att behåll glädjen. Jag har sett så många andra scenarion där man lägger på måsten och så rätt vad det är så är det inte så jäkla kul.
Jag tror det klyscha var höj blicken.
Ja. Jag kanske blir äldre, Johan. Ja, men jag tror att det är grundförutsättningen där, liksom, ja. Att behåll glädjen.
Jag tänker på alla, skulle du väl våga påstå, som följde dig i fighten i Mästarnas mästare.
Ja.
Kanske minns hur de då, här och då, kunde höra dig kvittra eller sjunga en och annan trudelutt.
Ja.
Jag tänker, det kanske har något släktdrag med Monica Zetterlund som yttrade sig, men finns det något annat som kanske inte alla vet om dig? Har du någon hemlig talang?
Nej, jag har inte så många hemliga talanger. Så jag är nog en ganska vanlig pojk. Ska jag säga någonting? Och det är alltid svårt att framhäva sig själv som duktig. Det har jag, om vi ska vara lite allvarliga innan vi vänder till min talang. Monica, vet jag, hade taskigt självförtroende. Jag kan ju alltså ibland tycka liksom att jag inte ens var bra på att köra enduro. Jag såg ju taskigt självförtroende, tror jag, bortsett kanske Zlatan. Om någon annan idrottsman säger att jag har inte dåligt självförtroende, då tror jag nästan att det är lögn, höll jag på att säga. Men det brottades man mot hela tiden, att man inte var, tyckte att man var tillräckligt bra. Om jag ska framhäva någonting, så har jag ett ganska hyggligt musiköra. Jag är ganska duktig på att pricka in dialekter.
Mm-hmm. Lite Robert Gustafsson.
Nej, ingen aning. Men om vi tar, jag kan träffa en person, så kan jag ganska med hygglig exakthet pricka in vart hen kommer ifrån.
Mm. Ja, men det är det en talang? Det tycker jag definitivt är absolut en talang.
Ja.
Ja. Alla gånger.
Och jag tycker ju att mötet är ju jäkligt häftigt. Jag gillar ju att träffa människor. Och jag får ju göra det i mitt jobb. Och då liksom sådär, få höra nyanser, dialekter och så följa det lite grann.
Tycker du att det är viktigt med dialekter?
Ja, det tycker jag.
För jag har hört rykten om att det känns som att ibland att folk försöker centralisera sig.
Ja,
att liksom
sudda bort den. Och det säger jag bara, gör inte det.
Nej,
liksom. Gör
Nej jag gillar det. Dialekter. Ja. Jag har en liten avslutningsgrej här som jag kallar för 10 snabba.
Ja.
Och det går till 10 snabba frågor. Inga politisk dravel, utan raka puckar, bara snabbt svar.
Är vi på ja eller nej då? Eller vad?
Du kommer bli varsen.
Okay.
10 snabba med Anders Eriksson.
Ja.
Tvåtakt eller fyrtakt?
Fyrtakt.
Bensin eller el?
Bensin.
Kort och intensivt eller länge och uthållighetskrävande?
Länge och uthållighetskrävande.
Kick eller elstart?
Elstart.
Stark eller smidig?
Oh. Stark.
Slang eller korv?
Korv.
Wheelie eller stoppy?
Nej, stoppy är ju fränare alltså.
Muller eller dämpat?
Nej, dämpat. För jag vill ändå lägga till lite grann. Alltså en välstoppad liksom fyrtaktare och tvåtaktare som har det där motståndet i ljuddämparen, då låter det gött.
Babypuder eller vaselin?
Hellosan.
Okej. Okay. Djup sand eller bottenlös dynga?
Nej, ett riktigt mösadrag är ju fränt alltså.
Och sen undrar jag, sanning eller myt? Inför novemberkåsan plockas alltid motorcykeln ner i molekyler för att därefter sättas ihop igen, bara för att.
Ja, det är ju sant.
Härligt. Tack för det, Anders. Stort tack.
Tack så jättemycket. Det var jättetrevligt, Johan.
Ja, men där som sagt fick vi, som inte redan kanske har läst hans biografi eller träffat honom i verkliga livet, så att säga, veta och lära känna honom lite mer. Och som sagt, det är ju inte vem som helst. Jag tror ni förstår det. Ni som kanske rent av har provat på enduron också, endurosporten, vet vad som krävs. Men hur som helst, ödmjuk, fantastiskt trevlig person som har en vilja utan, ja, som få andra, kan man väl säga. Men ja, härligt. Och det är jättekul att han fortfarande finns med i endurosvängen så att säga, och verkligen försöker lära ut den här ädla konsten att dra fram så fort man kan med motorcykel i skogen till de som vill så att säga. Även sen är det kul att han driver ju sina körskolor, och det verkligen, kan jag ju verkligen varmt tipsa om, att du som är intresserad av att lära dig mer om den ädla endurokonsten, så tycker jag du bör belöna dig själv med att gå en sån utbildning, för det är sjukt roligt och intressant och bra.
Och den som vill lära känna Anders Eriksson lite mer, Johan, så vet jag ju att du har ju varit involverad i hans bok.
Mm, Skjorta rätt ut, ja. Hans biografi.
Berätta lite om den kort kanske.
Ja, men alltså där får man ju verkligen följa hans resa från att han säger i skolan där att han minsann ska bli världsmästare, vilket han sen då blev, till att han, ja, man får ju liksom vara med hela hans liv som fabriksförare och alla uppgångar och alla jobbiga stunder och sånt som han också upplevt. Så att, ja, nej, men det kan jag väl rekommendera, såklart. Ja, men Micke, vi har ju snackat lite om att det är en provkörning av Triumph Street Triple RS på gång här i Spanien alldeles snart.
Vad vet du om den, Johan? Vad är nytt för i år?
Alltså, jag har ju kört Street Triple liksom sen den kom. Alla versioner. Och det är ju liksom, den här är ju också fortfarande den här busiga nakenhojen. Alltså det är verkligen i hojens DNA att den är busig. Street Fighter som man brukar kalla det.
Ja, för tänk att man ska på något sätt måla upp en bild för lyssnarna här.
Ja,
du säger naken.
Rakt styre, liksom bra kontroll, smal midja, inte så mycket extra än bara, det är en motorcykel med sjukt härligt vridmoment, lätt och smidig, bra bromsar. Och det händer ganska mycket när du vrider på gasen, om man säger så.
Okay,
och den här härliga känslan som man vill, som jag i alla fall vill ha när jag kör motorcykel, att när jag vrider på gasen, då vill jag att det som ska hända precis när jag vill det. Inte en sekund senare, som du förstår vad jag menar. Mm. Det ska vara en direkt koppling från min hjärna till motorn via gasantaget i princip.
Mm. Ja, men jag har ju också haft förmånen att provköra tidigare.
Mm.
Jag håller verkligen med om det du säger.
Så att, men den kommer ju som vanlig standard, och sen så blir det någon R-modell och så någon RS då. Och nu är det ju RS som ska provköras, och sen kommer det någon slags Moto 2 edition. Men annars är det ju liksom, det är ju samma ram och svingarm. Alla modeller har samma bas, kan man kalla det. Svingen är ju helt ny för i år, men har lite, där motorn är lite, den erbjuder lite olika prestanda. Man säger att R-versionen 120 hästar och RS och Moto 2 130 hästar som bäst, och där vridmomentet ligger på, om jag inte minns fel här nu, 80 newtonmeter som bäst hos samtliga versioner. Men det är lite nytt hos motorerna. Det är nya kolvar och högre kompression, nya VF-stakar, kolbultar och ventiler och lite sånt. Kamaxlar med högre lyft. Och så har man fått en lite tätare stegad, sexstegad växellåda. Och lite lägre slututväxling som antagligen då ska resultera i häftigare acceleration då. Så att, ja.
Är det en tung pjäs det där, eller vad?
Nej, de hävdar i alla fall att den ska väga typ under 190 kilo fulltankad. Om det inte var 188 kilo, om inte jag är felunderrättad. Så att,
ja, men det blir spännande att läsa om den testen framöver. Mm.
Så den kommer ju provköras nu här, både på Skärresbanan och i trakterna där i kring. Ungefär som när du var och körde BMW-hojarna där på Almeria var det i Spanien.
Stämmer. Vad har vi mer då, Johan?
Ja.
För nyheter?
Ja, alltså jag tycker det var kul att utan att vara lite för elak här, så känns det ju som att Suzuki har man ju saknat lite grann. Det har ju känts som att det inte har hänt så mycket på Suzuki-fronten på några år nu. Och nu kommer de ju med en ny offroad-maskin, V-Strom 800 DE, som har, och jag kan säga så här, det kommer även en G6 8S som också är en ganska naken maskin. Och varför jag säger det här i samband med den här V-strommen är för att de delar motor. En parallelltvin på 776 kubik med en 270 graders vev och dubbla balansaxlar. Och det är lite sånt där, ja, men det är sånt som är på många motorcyklar nu. Det är, vi pratar sån här färg, TVT, 5-tums instrumentering och massa härliga anpassningar, eller man ska säga inställningsmöjligheter, där man kan styra över massa omkopplingsbar traction control och ABS-bromsar och lite sånt där. Så man kan anpassa det lite för hur man själv vill att cykeln ska vara. Men jag vet att vi snackade när vi hade vårt lilla snack om Dr. Big DR750S från gamla goda tiden.
Jajamän. Föregångaren kan man säga.
Ja, verkligen. Och nu, om det nu var 28 eller 29 liter på DR750 där, så är det ju 20 liter som gäller nu här. Och man hävdar i alla fall att man ska ta sig, ja, i trakterna kring runt 30 mil på en tank och sånt. Och
sen finns det väl en massa grejer man kan kitta den där med också.
Ja,
det
precis. Ja. Men den har också då sån här G-läge som är för gravel, alltså grusvägsåka. Och det finns lite andra saker man kan anpassa, den så kallade traction controllen, alltså antispinsystemet, efter lite om man vill köra på asfalt eller på grus och lite sånt. Så att ja, men en det känns som ett steg i rätt riktning när det gäller den hojen, för den har ju varit väldigt populär och nu har den blivit lite tagit ett steg till, lite modernt så. Med lite mer effekt och lite sånt. Ja, men Micke, vad tycker du? G6 8S, hur skulle man beskriva den rent designmässigt?
Ja, men det är också, du nämnde ju Triumphs där, den som ska provköras, och det här är ju naken hoj också. Mm. Det är ju populärt med såna där nakna, enkla hojar. Men den ser ju väldigt spacey ut och den, ja, slimmad.
Mm. Jag tycker de har ju fått till en, jag tycker den har fått till en snygg övergång från så att säga strålkastare med sin lilla minikåpa som är vid, ja, strålkastaren helt enkelt, övergången till kylavingarna vid tanken och sen vidare över till en väldigt slimmad rumpa.
Ja, nej, men det ser väldigt så att, simpel ut, men ändå, ja, men ser häftigt ut.
Mm, så den, det är en hoj som jag tror kan, även fast det liksom, jag menar, det har ju hänt lite sen man började på 80-90-talet och braka fram på 750 kubiks hojar. Så nu pratar vi 776 kubik och en parallelltvin som jag förväntar mig ska leverera ganska bra med knuff och körglädje framförallt. För det är väl egentligen det som kanske är det viktigaste, i alla fall när jag kör, att det ska finnas en körglädje i hojen. Ja, Micke, sen har vi ju, Honda har ju kommit med lite nytt. Det är ju lite skoj att gamla godingen Transalp och offroad-hojen som var lite den här, kändes som en snäll Africa Twin på något sätt.
Precis.
Så att den vad säger man?
Ja, återuppstår.
Den återuppstår. Den har den kommer
som
vi 750
se här också.
Ja. Och i samma veva så lanserade ju även Honda nya CB750 Hornet, också en sån så kallad Street Fighter naken maskin då, också med en parallell twin. Och sen har vi den lite mera retro-maskinen, CL500, som ingår i den här. Det finns ganska många olika CB500-hojar, så att det är också en 471 kubiks parallelltvin. Så att det är lite kul, för det är lite spridda skurar där. Det är en elak Street Fighter och det är en lite sådär som jag förväntar mig ska vara en ganska härlig, liksom inte det här vassaste, häftigaste, extremaste, utan mer så här, man vill köra lite skönt med ett fiskespö på grusvägen ner till någon sjö och ut och tora lite och sådär. Så att vill man ha det häftigaste, extremaste, då kanske man väljer Africa Twin, som är mera liksom hardcore grussmisk sådär. Men jag förväntar mig att man kan ta sig fram nästan var som helst även med Transalpen.
Men när man tittar på Transalpen så har den lite olika färgsättningar. Men den ena, det är, man får lite tillbaka vibes där på lacken. Och sen har den ju guldfälgar också. Mm. Så att det är lite så som Transalpen var tecknad förr.
Mm, du tänker på den som är med vit bas och lite blått med lite rött sådär, som är lite av Hondas gamla klassiska HRC sådär lite. Men exakt, en lite mer, vad ska man säga, en stilig helt enkelt eller något sånt.
Och sen finns den ju också i svart och grått, om jag inte minns fel.
Mm, någon typ slags stealth. Ja. Liksom, sådär, ja. För den som inte vill synas. Mm. Säga. Nej, men jag tror på den här. Den känns, jag tycker den är snygg. Och ja, den ja, vi har ju liksom fjädring från Showa, 43 mm gaffel fram och en ProLink dämpare bak med, och lite sådär schyssta bromsar. Men sen är den också kittad med allt det där man vill ha, liksom 5-tums färgskärm. Och jag vet att det är lite sådana grejer som att Honda har ju använt sig av det på ett antal modeller nu med röststyrning och sånt för smart, så kallad smartphone. Och sen är det som på många motorcyklar idag. De flesta har ju det nu. Det är ju LED-belysning och hitten och ditten och självanstängande blinkers och lite sådana där saker.
Den där kommer ju även säljas i en A2-version.
Mm. Dessutom. Och det är ju väldigt bra. Ja. Så att det gillar jag också. Att det är ju ett antal tillverkare som har tagit, ja, liksom börjat. Det finns ganska mycket, ganska många modeller nu faktiskt från alla möjliga tillverkare som kommer just i A2-version för den som är lite yngre och har ett sånt körkort. Så att det känns jättekul tycker jag.
Men sen för att säga lite mer om CL500 då, som du nämnde Johan, retro.
Mm.
Det är verkligen så här, det andas 60-70-tal alltså.
Ja.
Den där.
Jag tänker lite Scrambler sådär.
Ja, men samtidigt så, ja, den har en liten rå uppsyn.
Mm. Ja, det känns ju, ja. Nej, men det är lite sådär, jag tänker cityhoj, men som även man drar ut på grusvägen med. Inget stoppar den liksom.
Nej,
så att
precis.
Säga. Så att, ja, men lite Scrambler helt enkelt. Lite så.
Du tar en omväg hem.
Ja, ja, men lite
kör
så.
Lite grus.
Ja, ja. Den har lite längre fjädringsväg och upprätt körställning. Det känns som en nice. Jag tror många kommer gilla den. Det känns som en lättkörd utan ens har kört den. Jag har inte ens suttit på den. Så den ser lätt och smidig ut. En netthoj. Jag kan ju bara säga att som sagt, alla de här CB500-modellerna är ju väldigt lätta och liksom smala, ganska smäckra saker. Så att, jag tror att den är ju en A2-version. Så att det är ju också återigen en A2-hoj. Så det är ju kul.
Och sen finns det ju då lite färgval när det gäller tanken då i första läget. En grön och ljusblå och orange och svart.
Mm.
Ja, men den
militärgrön.
Där, militärgrön, ja.
Ja. Ja. Jag gillar den här orange också. Den är liksom, det blir en liten färgklick i allt det svarta. Den är väldigt svart i övrigt. Med mycket svarta detaljer. Och, ja, den blåa är också en liten karamell. Så att, ja.
Det är bara att välja.
Det är bara att välja. Ja, men det känns som man lite attityd. Så att roligt. Micke, det är ju comeback även för Hornet. Getingen.
Ja.
Hojen med sting.
Ja, precis.
Ja,
men den var väl väldigt, den var ju poppis den hojen.
Mm.
Eller är, förlåt.
Ja.
Den finns ju.
Återigen, en sån kallad Street Fighter. Det låter kanske lite väl häftigt och coolt för vissa kanske, men det är ju också återigen en rakt upp och ner maskin, lättkörd. Mycket pulver, vi pratar typ 92 hästar eller något sånt där roligt.
Ja, men den ser också liksom Ja, men det ser ju vass ut, enkel.
Som sagt, återigen en parallelltvinn. Man satsar mycket på parallelltvinn nu, från att vi har sett väldigt mycket V-tvinnar senaste åren på mycket hojar, så är det mycket parallelltvinn nu. Jag vet att ramen är ju någon helt ny konstruktion med, där man liksom har, ja, man har ju som man alltid gör på motorcykel, man har fokuserat på lågvikt och smidiga köregenskaper. Det är ju egentligen inget nytt, men där man då utlovar att den här hojen ska ha fått massa nytt av just de egenskaperna. Ja, men sen är det väl lite så här elektroniska lullull-grejer igen här med olika körlägen och antispin och...
Ja, inbyggd wheelie control.
Som man absolut inte kan köra på bakhjulet.
Skulle vara också tre nivåer, någon form av motorbroms och motoreffekt. Nej, men det finns mycket lullull. Och sen är det som du sa på föregående hoj där, att det finns ju 5-tums skärm på den här också.
Mm.
Och röststyrning för smarttelefon. Ja.
Ja. Det kommer ju mer och mer sånt, så att man ska kunna köra med någon slags blåtands intercomsystem eller något liknande med högtalare och mikrofon i hjälmen, och så man ska kunna chattra i telefonen eller med vänner och bekanta som kanske befinner sig på hojen bredvid eller någonting, vad vet jag. Ja, men ut och kör.
Även här självavstängande blinkers. Jag vet inte hur många gånger man har åkt med blinkersen på.
Ja, det har väl hänt. Ja, men så att det är också en sån hoj som jag ser fram emot. Jag har haft mycket roligt med Hornet under årens lopp, så att det ska bli superkul. Nu är jag ju en sån här hemsk människa som inte gillar cigaretter, för att inte säga avskyr cigaretter, och därför känns det ju lite jobbigt med att MV Gusta då kommer med Lucky Explorer i två versioner här nu. För det är, er som har lyssnat på tidigare podd, MC-podden här, så vet ni att jag har själv ägt ett antal Kagiva Elefanter, och nu har ju MV Gusta gjort någon slags Kagiva Elefant efterapning i två versioner, en 9.5 som det kallas och en 5.5, och nu snackar vi, ja, helt enkelt en lite mindre modell och en lite större modell. Och, men de har ju då en Lucky Explorer lack. Och Lucky Explorer är ju ett cigarettmärke. Det vill jag ju knappt ens säga egentligen. Men ja, det är i alla fall hur som helst.
Men det är klassiskt.
Ja, klassiskt. Det var det. Liksom mycket i road racingen, och det var liksom coolt och häftigt. Och det var ju säkert nyttigt och allting också att röka på den tiden. Så att, ja, hur som helst. Nu lämnar vi det. Men hur som helst. Det är i alla fall en, eller egentligen två hojar som jag verkligen skulle vilja få provköra i år. Så att jag hoppas att man kanske får tillfälle att göra det vid något tillfälle.
Det är ju lite grejer som har tillkommit på de där hojarna som inte fanns på dina.
Bluetooth-anslutning,
farthållare som standard.
Yep.
Och även här är 20 liters tank faktiskt.
Mm. Nej, så att det är ju kul. Så att, och sen den här lill-versionen som är någon slags A2-version också. Den finns även med någon toppeffekt på runt 50 hästar. 46,9 tror jag var mer exakt än något sånt där. Också en 20 liters tank och här snackar vi... Det är som en liten minikopia av den större versionen helt enkelt. Men roligt, häftigt... Men,
och de tidigare, då fanns det ju 900 och 750.
Mm.
Så att det fanns ju också en något mindre variant, ja. Och sen den stora elefanten.
Precis. Ja. Och det är ju, när vi ändå är inne på Italien tänker jag. Det finns ju även ett gäng Ducati-maskiner som har tillkommit här år som känns som man kallar det, måste-listan. Hojar som är verkligen måste. Men därifrån Italien kommer ju också ett märke som heter Energica. Som har under ett antal år gjort jäkligt coola elmotorcyklar. Och nu har ju de kommit med Xperia som är lite så här adventure, ja, lite cool. Och den, ja, alltså det är liksom den, jag vet att den har så här finesser som så här snabbladdning från 20-80% batterikapacitet på bara 20 minuter, och från att batteriet är helt slut till full så tar det mindre än en timme. Och Ja, det är liksom, och jag kan inga siffror, men jag vet att vi pratar en elmotor som levererar i runda slängar runt ungefär motsvarande 100 hästkrafter. Att hojen väger ungefär 250-260 kilo. Så att,
frågan är vad den kommer kosta. Du nämnde ju också Ducati, Johan.
Mm.
Vad finns det där på nyhetsfronten?
Ja, alltså de har ju både, de har ju sin gamla kära Monster som har fått lite en SP-version. Alltså extra allt. Värsting. För dig som vill dunka fram på bana såväl som att bara ha jäkligt kul på landsvägen. Framförallt kanske på riktigt små välkurvade, som jag brukar säga, småvägar. Ja, eller dra till kormojen in i stan och styla lite, vad vet jag. Men en hoj som jag tycker sticker ut lite extra nu, det är ju att Multistrada, alltså den deras häftiga jorden runt åkar äventyrsmaskin, har ju kommit nu i en V4 rallyversion som är också en sån extra allt. Det är ju fantastiskt mycket häftiga elektronik, förarhjälpmedel, och där man helt enkelt med lite olika inställningar så kan man ju anpassa V4 då, som sitter som gör att du kommer framåt. Motorn.
Hjärtat
i år. Den är på 1158 kubik och den levererar då, lite beroende på vilka inställningar du väljer, så är det mellan 114 och 170 hästkrafter som bäst då. Och snackar 125 newtonmeter vridmoment som bäst. Och det är ganska coolt, för det här motorn i sig, det här lilla kraftpaketet, Ducati själva hävdar ju att den väger ganska exakt 66 kilo. Det är ganska coolt med så mycket pulver i en sån liten burk. Så att nej, men så att det är ju en hoj som är för dig som vill köra riktigt långt bort. Kanske även ifall det är hemma vid, vad vet jag. Men verkligen köra långt och mycket. Jag ser framför mig hur vi drar fram där vid norska fjordarna. Hälsa på våra vänner hos Bike Life Norge och låter dem guida oss upp och ner för Trollstigen. Och vad vet jag, kolla lite base jump. Man vet inte, Tom Cruise kanske där och hoppar med någon hoj då eller någonting. Så här med någon.
Mm. Jag tror han har klarat av det.
Men ja, det tror jag också, men man vet ju aldrig. Mm. Han kanske tyckte så mycket om det. Jag vet att han var där i Norge och hoppade till nya, vad det nu var för film.
Mission Impossible.
Mission Impossible, såklart. Ja, men hur som helst, också en sån äventyrshoj. Ni kan se det framför er antagligen. Man sitter återigen ganska rakt upp och ner, som man gör på många offroad-hojar, men med massa olika justeringsmöjligheter av höj- och sänkbart kåpglas. Det finns finesser med att det är lång fjädringsväg som man kan anpassa så den både blir sportig eller lite mer så här komfort. Ja, och det är farthållare och det är elvärme i sadlar och styren i styrantagen. Och, ja, helt enkelt. Och sen finns det ju självklart då massa extra lullull i form av aluminiumpackväskor och lite sånt. Ja. Så att, men framförallt väldigt mycket pulver också. Så att man kan ha jäkligt roligt, men man kan ha jäkligt mysigt med den också. Så att, ja. Och sen har de även sin riktiga värsting. Och det är ju Street Fighter V4 SP. SP2. Ja, samma sak.
Då snackar vi väl top of the line grejer, va? Det är väl lite kolfiber och...
Ja, jäkligt cool hoj för strax under 200 000. Rött eller lite så här, nästan lite stealthgrön. Alltså lite så här matt grön. Nästan åt det gråa hållet.
Ja, det ser riktigt läcker ut.
Ja. Och det är ju riktigt häftigt. Vi pratar en torrvikt på 178 kilo och en 153 hästkrafter ur en 955 kubiks superquadro-motorn. Och här är återigen fullt smackat med massa häftig elektronik som, där du kan anpassa antispin och ABS och allt vad det heter som gör ja, helt enkelt att du får den upplevelse som just du vill ha, kan man väl säga. Så ja.
Mm.
Men Micke, det finns ju en hoj till som känns ju som man inte får glömma heller. Jag tänker, vi har ju lite vänner
när du bekanta, pratar Ducati,
så har vi ju lite Scramblers som egentligen är nästan ett eget märke, en egen institution eller på att säga. Men sen har ju de Ducati även den här Desert X.
Mm, just det.
Med liksom 21 tums framhjul och 18 tums bakhjul och alltså hade det varit på gamla goda tiden, då hade man nästan tänkt att det här var en färdig att tävla med i Dakar rallymaskin. Lite Kagiva elefant, tänker jag.
Ja, ser ut så i alla fall. Är riktigt häftigt.
Dubbla runda strålkastare.
LED såklart.
Ja, ser väldigt smutt ut. Väldigt slimmad. Det är en stor hoj, men med trådekrade fälgar och ja, riktigt cool. Den där du i, jag vet inte, Saharaöknan.
Mm.
Skulle man kunna tänka sig. En liten sväng. Så den är ju inte att förglömma. 937 kubiks Testa Stretta motor med som ja, lär erbjuda ganska mycket ja, roligt, härlig körglädje på framförallt skulle jag säga grusvägar, men självklart så gör den säkert inte att livet blir tråkigt på den vanliga landsvägen heller såklart.
Det är lite häftigt ändå att de går tillbaka till hur det var. De vill på något sätt återuppliva. Det gäller ju flera MC-modeller.
Mm. Mm.
Vare sig det är riktigt retro eller det bara är det här med arvet från hur det var 80-90-tal. Liksom ja, det är häftigt. Den där ja. Är snygg.
Riktigt cool. Den har verkligen lite retro men modernt i sig. Framförallt ja. Bakdelen, den är ju ja, väldigt slimmad och cool. Ja, men så att det är också en sån hoj som är på jag vill provköra listan 2023.
Definitivt.
Micke, det har varit mycket Street Fighter och offroad-hojar här. Jag tänker, vi har ju en BMW som har lite på det området också. Du var ju iväg och körde M1000R och S1000RR i Spanien här alldeles nyligen. Men jag tänker på, de har ju även den riktigt coola R9T som är lite så här, man kan de verkligen har gjort från grunden så att du som äger en sån ska kunna ganska lätt, med ganska lätta medel med hjälp av plånboken visserligen, men anpassa den göra en personlig stil. Du köper massa extra. Du kan byta ut sadel och i princip allt på hela hojen kan du som en Lego-grej liksom.
Den har väl också funnits i diverse olika varianter till och från.
Ja.
Men vad är nytt för i år då?
Det är en slags jubileumsmodell som kommer i lite special färglack och lite kromdetaljer. En speciell 18-liters tank. Och lite så här vit pinstriping och lite sådana saker som gör att ja, den sticker ut lite extra, lite coolt så här styrens monterade backspeglar och så den är ju som man kallar det, den ser handbyggd ut redan från början så att säga. Och sen har vi ju BMW är ju kända för att göra väldigt komfortabla långfärdsmaskiner. Och inte minst då deras nya R1250 RS som ja, är helt enkelt en sportig
tourer.
Ja, en sportig tourer. En sporttourer. Och som erbjuder lite ny teknik med ja, lite så här torque, alltså vridmomentskontroll och lite så här eco-riding-lägen som att man ska kunna köra lite längre än vad man kanske kan annars och sådär. Den anpassar väl insprutning och lite sån tändning till att, så att man ska spara på bensinen. Och det finns lite olika, ja, man kan köpa till lite olika tillval som gör att man får lite flera körlägen, så här pro-riding-läge och sånt som gör att man själv kan anpassa körläget helt och hållet efter hur man själv vill ha det. Inte bara de här fasta lägena som ofta finns då. Men det är väl... Ja, sen vill jag personligen vill ju jättegärna köra S1000RR och M1000R. Och jag misstänker att även du skulle kunna tänka dig att käka en mjuklass nere vid havet och dra en vända med en sån dit.
Ja, men det är klart. Men det finns allt för många på förelistan där eftersom jag nu har provkört dem.
Mm.
Och fick göra det ganska intensivt. Men det finns många av dem vi har rabblat upp så.
Men nu är det så att Kawasaki har ju på G här nu sin elhoj. Och den väntar jag på med stor förhoppning om att det ska bli något riktigt coolt. Men, och jag vet att det sägs att den ska dyka upp. Men jag vet inte riktigt exakt när. Harley-Davidson, den anrika amerikanska tillverkaren av framförallt custom-hojar som även också har kommit med den här elhojen här. Men framförallt nu så handlar det om att 120 år har de hållit på och nu firar med ett antal jubileumsmodeller. De har ju under årens lopp presenterat många sådana här så kallade CVO. Men nu har de ju då uppe på det då specialmodeller av CVO. Så att, men vi pratar allt från Road Glide, alltså en sån här riktig långfärd. Tänk Goldwing, ni som vet vad det är. Packväskor och pakethållare.
Stor kåpa,
musikanläggning, passagerare som sitter med ryggstöd och grejer. Till avskalade Fatboy som har riktigt fet framgaffel, sitter lågt, brett styre, lite så här lätt bakåtlutad med fötterna lite framåt på såna här lite fetare fotplattor. Och sen har vi ju då den klassiska Heritage Classic som är också en sån med riktigt skön långfärdsmaskin som jag faktiskt har kört ganska mycket med under årens lopp och kört lite längre sån här touring-grejer med en ganska så här ja men riktigt som det låter, Heritage Classic med en rejäl vindruta för att inte säga kåpglas, mycket krom och
en rejäl dyna
och man bara sitter där och bara dunka fram mot solnedgången typ sådär. Ja. Lite så. Riktigt klisché. Och sen uppe på det då så har vi de här ultramodellerna, Ultra Limited Edition som är en också en sån här riktiga långfärdsmaskiner med lite mer sån här toppkåpa. Jag vet inte ens, jag kommer inte ihåg namnet på det, men det är en sån här gigantisk lyktkåpskåpa. Batwing-aktig grej. Ja. Och sen Street Glide, inte att förglömma. Och sen har vi även Road Glide i en specialversion. Så att det finns mycket häftiga maskiner. Road Glide känns ju igen på sitt dubbla strålkastare fram och en riktigt så här nästan lite kubformad stor toppkåpa. Och ja, en väldigt speciell stil skulle man kunna säga. Vad säger du, Micke?
Ja, verkligen. Det sticker ut. Det syns att man kommer på något speciellt när man åker på den där.
Och,
jag har inte kört så mycket HD faktiskt. Så att det skulle ju vara kul att prova.
Det roliga med Road Glide är att den har de ju kört med mycket på bana. De har ju en cup där i USA. De har tävlat med det. De här. Och det, så att de dunkar på ganska friskt med de här motorerna. Hojarna. Men i alla fall alla de här då 120, de kommer ju i jubileumslack och finishar och massa premium detaljer och, ja, vi brukar kalla det lullull, extra allt.
Och det finns krom om man vill.
Det ja. Finns krom.
Ja.
Ja. Svart och krom. Så ja, nej, men där finns det mycket för den som gillar svart och krom och lite cool, häftig attityd. tänker, det känns ju som att vi, hur vi än gör så halkar vi in på adventure.
Ja, det känns lite så. Jag vet inte, men det är väl poppis med sådana modeller. De går att köra överallt och ja, men det är helt enkelt poppis.
Jag var ju nere och körde 890 i Portugal, 890 Adventure här. Och
du pratar om KTM.
KTM, förlåt.
Ja.
Ja. Och förutom den då så finns det ju även store, ska inte säga bror här, större syskonet, 1290 Super Adventure S. Men där man skulle kunna säga en stora skillnad skulle jag säga är ju att 1290 Super Adventure S är mer väg, alltså tänk köra långt. Du vill ner till Monaco och checka en mjukglass. Medan 890 Adventure är kanske lite mer smiska grusvägar och utforska, dra till Rumänien och köra riktigt hardcore körning. Och så har vi 790 som är lite snällare så då, 790 Adventure. Men en hoj som jag verkligen alltid har älskat för dess häftiga köregenskaper är ju Super Duke. Så den måste jag få tillfälle att köra lite mer i år, känner jag. Och sen för att halka över till, så att säga, familjemedlemmen, eller vad man ska kalla det, det är ju Husqvarna Norden som nu kommer i en Expedition-modell som får, till skillnad mot den Norden 901 som jag provkörde förra året när den kom, så kommer den nu en Expedition-modell som är färdig med lite packväskor och ja, lite mer, lite längre fjädringsväg och lite extremare än basmodellen, så att säga. Men Micke, det känns som att vi har ju självklart missat massa modeller. Det finns ju coola hojar från massa andra tillverkare som helt enkelt, vi har inte valt bort dem medvetet, vi har bara liksom, det här är väl lite ett axplock av hojar som vi i alla fall, jag vill ju köra massa andra hojar.
Ja, men sen, vi har ju tillfälle framöver att återkomma till de här modellerna.
Absolut.
Och sen kan vi ju även ta med annat
ja.
Framöver, så att det finns mycket att
gå. Det är ju Yamaha Tracer och det är ju Tiger från Triumph och det är ju, ja, det finns hur mycket som helst. Det är Zeros elhojar och det är alla möjliga, det kommer så mycket nytt. Så att ja, hur som helst, massa nytt på gång. Och så att, men jag känner att det är dags att knyta ihop säcken.
Ja, vi avrundar här och nu med man har fått liksom drömma sig bort lite.
Mm. Känns bra.
Ja, så här tidigt på året och veta vad det är för modeller på gång.
Ja.
Och vad som kommer skall.
Men fortsätt att skicka in på redax@mcpodden.se. Redax med ett X på slutet.
Eller skriv också på Facebook eller på Instagram. Vi finns ju där också.
Skriv och följ oss gärna där. Det är inte dagliga uppdateringar, men det senaste kommer där. Både på Facebook och på Instagram. Och ni är jättevälkomna att skicka in meddelanden så som vissa av er redan har gjort. Och komma med tips och önskemål. Så kommer vi göra vad vi kan för att fixa till det så det blir så, helt enkelt.
Mm.
Och,
tack
för att ni lyssnar. Och...
Ja, tack själv, Johan.
Tack, Micke.
Vi hörs igen.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det.
Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
MC-podden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.